in på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar, han väntar lite till och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
Ja hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Hej världens bästa lyssnare. Jag ska gå rakt på sak idag och klargöra en sak, tänkte jag. Jag har sagt det här flera gånger och jag kommer säkert säga det flera gånger igen och jag säger det nu också. Livet blir tyvärr ingen dans på rosor bara för att du slutar dricka. Jag önskar att jag kunde säga att allt blev så där magiskt superbra så fort man lägger alkoholen på hyllan. Men jag ska inte sugarcoat it, utan istället så ska jag säga att livet händer ju fortfarande. Så det vore väl mer konstigt om det helt plötsligt blev magiskt bra alltihop. För att livet händer med alla dess konsekvenser, alla jobbiga saker och sådär. Men också såklart väldigt många fina saker också. Men det är någonting som jag fått lära mig att acceptera, att allt bara inte blir automatiskt bra. Och det har jag lite lärt mig den hårda vägen också. När jag slutade dricka så upptäckte jag beroenden och beteenden som jag levt lite med under ytan på något sätt. Sånt som jag liksom inte ens hade tänkt på förrän jag fick en nyktrare syn. Du vet, sånt som jag kanske hade till och med normaliserat lite tidigare i livet. Eller till och med skyllt alkoholen på. Sen när jag blev nykter så märkte jag att det inte alls var alkoholens fel, utan problemet låg hos mig. För nu hade jag liksom ingenting att skylla på längre. Det var bara jag. Det var jag som fortsatte med de här beteendena som jag kanske inte direkt är särskilt stolt över. Och det är jag som nu hela tiden är ansvarig för alla mina handlingar nonstop hela tiden. Och det är ju i och för sig väldigt bra på ett sätt att inse det, tänker jag. Det här kanske låter väldigt luddigt just nu. Vad då för beteenden och beroenden liksom? Jag vet inte riktigt, jag ska inte bli alldeles för privat här, inte just nu i alla fall, för att mycket av det är fortfarande också en work in progress, men en dag kanske. Men för att ändå försöka göra lite mer konkret så menar jag alltså, du vet, så här, alla de här vanliga, inom citationstecken, beroenden och beteenden som många tampas med. Det kan till exempel vara att man kanske kämpar med att vara en shopaholic. Så kanske du spenderar pengar som du egentligen inte har, och du vet att du inte egentligen har de här pengarna för du är nykter, så du har ju koll på din ekonomi. Men ändå så klickar du ju hem den där nya prylen. Och det finns då liksom ingen alkohol att skylla på i det här läget. Det går inte att säga att jag var så packad igår så jag beställde hem det här trots att jag vet att det inte var bra för mig. Utan du måste liksom säga att ja, nu klickar jag hem den här grejen och det måste jag stå för. För många så kan ju medberoende också vara något som dyker upp i nykterheten som man inte har riktigt tänkt på innan. Att man typ är så här, shit, jag tar verkligen alltid ansvar för andra personers ohälsosamma beteenden för att jag känner att jag måste det. Ja, det finns liksom många exempel på såna här beteenden och så som kanske blir lite klarare under då ens nykterhet. Och det blir liksom inte så kul att leva med de här sakerna längre, om det ens någonsin har varit kul, men det förstår jag vad jag menar, utan det blir liksom mer ett problem som du verkligen måste dela med. För i slutändan så vill du ju såklart leva ett liv där du mår så bra som möjligt, eller hur? Och när jag är på en bra plats och har en bra dag, som till exempel idag, så kan jag bara känna tacksamhet inför allt det här. Tack och lov att jag slutade dricka så jag kunde ta tag i alla de här sakerna inom mig som skaver. Så att jag får chansen att verkligen bli den bästa versionen av mig själv och kunna leva mitt liv fullt ut. Och på tal om att ta tag i sina problem så tänkte jag här nu väldigt snyggt hoppa över till vem som är veckans gäst. Agnes Novak. Agnes är beroendespecialist och har haft erfarenhet av just beroendeproblematik ända sedan 2004. Och för några år sedan så startade hon New Beginning i Stockholm. Det är en klinik som hjälper folk med beroendeproblematik kring relationer, sex och substanser. Hennes specialitet, det är framförallt det som kallas för relationsmissbruk. Och det kanske låter ungefär som någon som knarkar relationer och Ungefär lite så är det också, tror jag. Men jag ska låta Agnes förklara det här mycket mer professionellt och bättre snart, så bear with me här. Men ja, jag kan säga så här, du kan vänta dig många nya insikter i det här avsnittet där vi snackar både alkoholberoende och kärleksberoende. Så ja, med det sagt så säger jag äntligen varmt välkommen till Agnes Novak. Ja, vi ska prata om ett väldigt intressant ämne idag och jag är så glad och taggad över att ha dig här, Agnes. Välkommen hit.
Tack.
Eftersom att vi bland annat ska prata om den här väldigt kända drogen, kärlek och kärleksberoende idag, så har jag en liten observation som jag skulle vilja bolla med dig först.
Ja.
Att man kan jämföra alkoholberoende med en kärleksrelation. Alltså till exempel så här, när man slutar dricka, eller då när en kärleksrelation tar slut. I början så känns det kanske så här: yes, nu börjar mitt nya liv och jag ska ta tag i alla de här grejerna, och man känner sig stark och det känns skitbra liksom. Man är taggad på det här nya livet. Sen går det lite tid och plötsligt så kommer det här bakslaget. Allt känns plötsligt väldigt meningslöst, tråkigt, man saknar den här personen eller då alkoholen, det känns meningslöst och tufft, alltihop liksom. Och då undrar jag så här, till min observation, kan det vara så att de flesta beroenden fungerar ungefär så här, på samma sätt?
Ja, jag tror att den där nedstämdheten och kolkällan kommer nog väldigt snabbt om man har ett kärleksberoende. Alltså, pang. För bara några dagar sedan hade jag en person hos mig som hade haft en 2 veckor lång dating historia. Träffats 3-4 gånger, smsat varenda dag superintensivt, och sen så hör den här andra människan av sig och säger: du, jag känner inte att vi klickar. Och den här personen hörde ju av sig till mig för ett akut samtal för att det fanns suicidtankar, hopplöshet, och det var bara alltså total breakdown. Och det är bara 2 veckors dating. Och det som händer då är ju på något vis att någon kanske snarare rycker flaskan ur personen med alkoholberoende som inte har druckit klart. Kanske lite mer så.
Det känns som att något rycks bort och då tappar man kontrollen.
Ja. Och när det kommer till kärleksberoende så är det ju en, det är ju, man har ju en föreställning om att den här människan kommer att göra mig trygg. Den kommer ta hand om mig. För jag klarar mig inte själv. Jag kan inte ta hand om mig själv. Så man lägger liksom över hela sitt liv i händerna på den här människan väldigt snabbt. Med hjälp av romantiska fantasier till exempel. Det går jättefort att bygga upp ett stort luftslott med den här personen som huvudroll. Och när det bara tjofs, rycks undan där någon säger nej, vi klickar inte, så blir det, ja, det blir som en, man blir lämnad på dagis.
Och precis på samma sätt kan det ju vara med alkoholen då.
Ja, absolut. Visst kan det det.
Ja, att någon annan säger till dig, du borde inte dricka mer till exempel.
Ja.
Och man lyssnar ju i början för man tänker, nej, du har rätt, jag borde inte dricka mer.
Ja.
Och sen slutar man med det för att någon annan säger det.
Ja, eller personen som åker akut in på BAS för alkoholförgiftning och ligger inlagd i 8 dagar och får B-vitaminsprutor och hela kalaset, som går rakt ut och börjar dricka igen. Det där totala dårgalenskapen. När belöningssystemet bara styr. Man har ingen kontroll själv längre. När man åsidosätter Ja, men allt. Familj, vänner. Man slutar lyssna på folk som säger, precis som du sa nu då, det här är inte bra för dig, du borde sluta eller du borde lämna. Mm. Alla ser att det här är på väg käpprätt.
Precis.
Men det bryr man sig inte om, för man har koll på läget eller bara lite till. Eller det kommer bli bättre. Jag kommer få styr på det här.
Så att egentligen så handlar både vare sig det handlar om en kärleksrelation eller om alkohol, så handlar det i slutändan ofta om att belöningssystemet triggas av de här två olika sakerna. Och att det är därför man söker sig till mer och mer och mer på något sätt. Och har svårt att sluta.
Ja, ja. Mm.
Men är det då så att är man liksom antingen en beroende person eller är man inte det?
Jag tänker att varför människor utvecklar ett beroende beror på så jättemycket olika grejer. Det finns inte bara du är född beroende person, utan det kan finnas, absolut så kan det finnas en ärftlighet. Och då brukar man prata om att det finns en känslighet i belöningssystemet i hjärnan. Alltså att det är lättare för vissa att bli beroende av nikotin, eller det är lättare för vissa att utveckla ett alkoholberoende. Men sen så finns det ju personer som har exempelvis någon psykiatrisk diagnos. Men till exempel bipolär sjukdom. Eller ADHD-personer har också en mycket, mycket större benägenhet att utveckla ett beroende.
Mm.
En annan grupp är pensionärerna som flyttar ner till Solkusten efter att ha arbetat ett helt liv och upptäcker att en flaska vin kostar 2 euro.
Mm.
De är ganska många faktiskt. Och sen så finns det ju då givetvis de som har haft viktiga, allvarliga, negativa livshändelser i livet. Där man använder alkohol som medicin, att döva och dämpa för man inte klarar av. Det kan antingen vara att man har väldigt negativa upplevelser från sin uppväxt. Men det kan också handla om förluster i vuxen ålder. Man blir av med en partner, ett jobb eller och så vidare.
Så egentligen går ingen säker, låter det som?
Nej. Det är ju kemi. Sen finns det ju andra beroenden då. Till exempel det som är min huvudsyssla, som handlar om sex och relationer. Där kan inte vem som helst utveckla det, utan det finns en väldigt tydlig tydliga orsaker till att det blir så. Det handlar oftast om skador i anknytning, oavsett om det är relationer eller sex. Sex och anknytning ligger jättenära varandra.
Mm.
Och relationer, det säger sig ju självt att det är en anknytning.
Och då blir det ganska intressant, tycker jag, för att något som många alkoholister har problem med är ju just relationer.
Ja.
Varför är det så?
Det beror ju också på olika saker. Det är ju för ingen ny reflektion.
Jag skrattar för att nej, det är det enda man hör om, känns det som.
Nej, men jag vet att i den här stora blåa boken som anonyma alkoholister har, som är skriven i slutet på 30-talet, så står det inte så mycket om relationer. Men jag vet att det står, vi kommer alltid ha problem med relationer.
Superupplyftande för någon som precis har gått mig och vill bli. Ja,
ja, snillen spekulerar. En person med ett beroende är en extremt självcentrerad person.
Mm.
Det kan vara svårt att ha relationer när man är det. När man utgår ifrån jag, mig, mitt, mina behov. Någon sorts liten sån fjant.
Stolthet är ju också ganska vanligt.
Stolthet är vanligt.
Självömkan.
Självömkan. Men det är ju också lite det här självcentrerade.
Mm. När det regnar det bara på mig.
Ja.
Mm.
Ingen förstår mig.
Mm. Och jag har minsann inte gjort någonting fel. Det är du som har gjort fel.
Ja.
Mm. Man ser inte sin del.
Nej, och man är också väldigt unik. Så att ingen annan kan komma med råd eller input. Eller är det där verkligen en bra idé? Han verkar inte så bra. Hon verkar lite tokig eller sådär.
Och det tycker jag är intressant ändå när man pratar om relationer just mellan alkoholister också, är ju att det är väldigt vanligt att folk börjar träffa och dejta varandra i till exempel tolvstegsvärlden, där det är många nyktra alkoholister som samlas.
Mm.
Men det här är oftast något som absolut inte rekommenderas. Varför är det så?
Ja, jag tänker att vi pratade ju om det här intensiteten förut som man har som både som kanske då är någon sorts gemensamt för alla beroenden. Hög intensitet. När två personer med hög intensitet möts så är det ju, då finns det ju risker att det går lite för fort. Sen i början av nykterheten så kommer man ju också i kontakt med känslor på ett nytt sätt. Känslor som man har stängt av, ibland under decennier, ibland inte så lång tid, men det är jättemånga som kan berätta om att jag ser färgen på träden och himlen är så cool, jag har aldrig tänkt på det. Så att när man då hittar en människa som man börjar bli intresserad av, så kan det bli väldigt, väldigt, väldigt starkt och intensivt.
Det blir typ som en besatthet.
Ja, det kan det bli.
Mm.
Och med det så finns det ju fallgropar. Kanske är kompassen lite missriktad. Kanske är det inte en partner som är jättelämplig för mig. Kanske är det en person som inte är stadig i sin nykterhet, vilket kan innebära jag sitter och har ett ord, en högrisk person. Alltså en person som kanske går ut, och vad händer med mig då?
Alltså en person som börjar dricka igen.
Ja, exakt. Mm. En person som tar återfall. Det är inte helt ovanligt att den andra åker med på det. Eller att det blir ett sånt här avbrott då, eller att man gör slut. Och så har man gått på samma möten och helt plötsligt kan man inte göra det. Och så ruckas rutiner som man har jobbat på jättelänge för att få till.
Mm.
Och sen inom tolvstegsprogrammet så brukar man ju prata om att man har en hemmagrupp, alltså en grupp man känner sig extra trygg i. En grupp som man hjälper till i och som man deltar i väldigt frekvent. Då blir det ju extra problematiskt om man också har haft en fling där eller en partner där.
Mm.
Att man kanske inte vill gå dit längre. Eller att det uppstår drama. Så att människor börjar snacka. Det är inte heller skönt. Så det är nog ett bra råd, tror jag. Att man ska ta det lugnt tills man har hittat en stabilitet i sig själv. Och att man vet vad man söker hos en partner. Att man har förmågan att kunna avgöra, är jag helt uppe i det blå nu, eller är det här en person som jag faktiskt är nyfiken på riktigt?
Mm.
För det finns massa par. Då brukar sig generella regler vara, gå inte på samma möten. Gegga inte runt i varandras tillfrisknande. Det blir, när man lägger sig i varandras tillfrisknande och använder det som, det är så lätt, det så här, det är ganska lätt att använda det där som slagträ. I en konflikt till exempel. Gud vad du är grinig. Har du varit på möte på länge?
Ja, okej.
Okay. Mm. Jag tycker du borde ringa din sponsor och prata om de här sakerna.
Mm.
Och det där, det är inte bra.
Så det där blir lite roten till bråk på något sätt. Är att man lägger sig i och försöker styra den andra.
Det är vanligt.
Mm.
Men en annan grej är ju också där att om jag känner till lite för mycket om min partners historia, kan det skapa rädslor i mig med tiden?
Ja, för man är ju väldigt öppen i de här rummen.
Ja.
Väldigt, väldigt öppen. Ibland kan det till och med vara så att man vet mer av en annan person i det här rummet än vad man skulle göra med en partner man har varit med i ett år.
Mm.
För man lär känna varandra så snabbt på djupet.
Och vissa saker behöver man faktiskt inte veta i en relation. Det är klart att det kan vara bra att veta till en viss gräns. Men om man är detaljerad och säger, ja men jag var notoriskt otrogen under tiden som jag använde de här och de här drogerna. Jag var otrogen med ungefär 170 tjejer. Och de var i åldrarna ditten och datten och jag brukade göra det när jag var ute och reste i jobbet. Vad hände då?
Mm. Då kommer jag ju gå runt och vara jätterädd för att den här personen kommer ta återfall och sen så kommer jag, han var otrogen med mig.
Ja, eftersom han ska på konferens nästa vecka.
Ja, precis. Det blir jättekul att sitta där och vara rädd hela tiden.
Mm.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinje.se.
Och det är det som jag tänker att vi ska komma in på nu, för du, din specialitet bland annat är just relationsmissbruk som du kallar det.
Mm.
Vill du berätta vad det är för någonting?
Ja, det kan, jag säger, nu hör jag det själv, jag har sagt det 50 gånger nu, det kan se olika ut.
Inget är svart eller vitt här.
Nej.
Nej,
det är inte det. Det skiljer sig från person till person och det skiljer sig också lite från maskulin till feminin sexualitet. Men det handlar, den typen av relationsmissbruk som jag jobbar med handlar ganska ofta om, eller handlar alltid om, att man har trauman kring övergivenhet. Att man i sin, under sin uppväxt har erfarenheter av att ens primära anknytningspersoner alltid är tillgängliga, att de inte alltid är tillgängliga. Kanske att man har blivit avvisad på olika sätt. Det kan vara både fysiskt men också känslomässigt. Och att man då, om vi tänker oss att små barn söker symbios med sina anknytningspersoner. Det är jätteviktigt att den får vara så. Och att barnet själv får separera sig från föräldern. Och ibland så blir det inte så. Om vi snabbspolar då, så kan det visa sig att jag i vuxen ålder söker mig till otillgängliga partners på olika sätt. Det kan vara att jag blir känslomässigt avvisad, att jag hittar en partner som är kärleksundvikare till exempel, som inte vill vara för nära. Det kan vara att jag hittar någon som redan är upptagen i en relation. Det kan vara någon som bor på andra sidan jordklotet. Det kan vara någon med ett beroende. En person som på olika sätt får mig att känna mig övergiven och avvisad.
Man vill liksom åt den känslan, för det är den man är van vid.
Ja.
Det blir en falsk trygghet på något sätt.
Ja, vi dras till det som är bekant.
Ja, även fast det inte är bra för oss.
Nej.
Så att det här blir då en form av det som kallas då relationsmissbruk. Men som jag förstår det så kan det också kallas kärleksberoende. Eller är det två olika saker?
Nej, jag tycker det är knepigt med begreppet beroende i det här sammanhanget. I svenskan har vi bara det ordet, beroende, som är både positivt och negativt. I engelskan så finns det dependent och addiction. Där addiction är lite mera, ja, men det finns någon sorts patologisk laddning över det ordet. Så att när man pratar om det, så jag får ju nästan alltid frågan, men inte alla beroende av kärlek? Jo, självklart är alla det. Så jag kan tycka att ordet missbruk är lite bättre. Alltså att jag använder det på fel sätt.
Mm.
Men det är, det spelar egentligen inte någon roll. Men jag tycker att ordet är är knepigt.
Mm. Okej, det låter lite komplext alltså, men väldigt intressant. Men jag är med dig då i alla fall. Men skulle vi kunna gå in bara så att jag kan förstå mer klart och tydligt på lite djupare, på konkreta exempel på hur ett kärleksberoende faktiskt kan se ut i vardagen?
Ja, någon sorts genomgående tema är att man söker sig till otillgängliga partners. Och den där otillgängligheten kan se ut på olika sätt. Det kan handla om att personen är, om vi börjar ifrån dating till exempel, att personen är otydlig. Och att man fortsätter att underhålla den där otydligheten. Vi kan ses i veckan. Jag ringer dig sen. Till exempel. Och så vet man inte när. Och så låter man det vara så. Är det på tisdag, onsdag eller torsdag? Och så tittar man i mobiltelefonen varannan timme. Har det hänt nu? Har det hänt nu? Har det hänt nu? Och sen så träffas man och så kanske också personen är undvikande i att prata om sig eller vad den vill eller vem den är eller sådär.
För jag har hört också att det kan yttra sig som så att, för vi har alla upplevt den här tonårskärleken där man kände att man skulle ju, man typ dog när ens partner lämnar en. Det kändes som att ja, nu kommer jag, mitt hjärta vara krossat för evigt och jag har förlorat min livskärlek och vad ska jag ta vägen? Alltså den här tonårskärleken har vi alla upplevt någon gång tror jag.
Mm.
Men att för en kärleksberoende, som jag förstår det då, är det här efter varje relation kan det kännas så, hur gammal du än är.
Ja, precis. Och att det blir så där när vi är, oftast så händer det där när vi är 16, 17 för tjejer, lite äldre för killar. Och det är för att vi går igenom en autonomifas. Alltså vi ska separera från våra föräldrar då. Det är en ganska dramatisk tid i våra liv. Vi är väldigt arga. Vi kanske är gapiga. Vi vill inte vara hemma så mycket. Vi håller på och klipper banden. Det gör vi tidigare också. Det här ska liksom ske i etapper. Det ska ske när vi är mellan 1,5 och 3, när vi säger vill inte kan själv. Det är en sån fas. När vi är tweenies, när vi är 16-17, när vi är 21. Grejen med kärleksberoende är att det har inte riktigt fått gå till så. Om man pratar om varför blir man kärleksberoende. Man har inte riktigt fått separera i sin takt, utan man kanske antingen har blivit övergiven tidigt eller blivit straffad när man vill göra den här separationen. Och då fortsätter det här. Det som händer när vi är 16 är att det blir som att två föräldralösa barn träffas. Man blir helt i symbios. Man lägger allt åt sidan. Man struntar i att äta, man slutar vara med sina kompisar, man slutar på hockeyn eller ridningen som man har elitsatsat på. Man slutar äta, man byter stil och skivsamling och bara är med den här människan. Så det är klart att den separationen blir väldigt, väldigt hård. Och det här med att släppa allt och lägga över hela sitt liv och söka symbios, det fortsätter en kärleksberoende person att göra under sitt liv.
Mm. Okej.
Okay. Mm. Och sen kan det här då se lite olika ut i liksom val av partner. Om vi skulle ta någon till exempel som håller på och dejtar väldigt intensivt, den där jättebesattheten och träffa en ny och träffa en ny och träffa en ny, så har det ju lite samma funktion som alkohol. Döva, dämpa. Inte behöva känna, utan ja.
Man använder partnern som en drog.
Ja, Och då som alkohol, det finns ju olika droger. Alkohol dövar ju och dämpar jättefint. Kokain funkar ju på ett annat sätt. Då kanske man är i mer dramatiska relationer om man skulle prata om vad blir det för relation av det där. Högintensiva relationer, av och på relationer. Det kanske förekommer våld i relationen.
Wow, så att det är verkligen som att precis som det finns olika droger så finns det också olika droger i ett kärleksberoende på något sätt.
Ja. Och den där gummisnodsrelationen, den är, om jag liksom skulle på något vis klassa dem så skulle jag säga att den är värst. För det folk tappar förståndet av att vara i sådana relationer.
När det är av och på.
Ja.
Highs eller, and lows.
Ja.
Ja, men, och det är ju just det som man blir beroende av. För man blir liksom beroende av när det är, för att i sådana relationer som kan bli väldigt destruktiva, då är det sådana himla highs. Man känner att man är jätteuforisk, jättekär, precis som alkoholen, återigen. Och man är där och allt känns så himla bra, det är rosa moln och så här, jag vill aldrig vara med någon annan än bara du och allt liksom. Och sen så helt plötsligt, jag försöker knippa med fingret här, så fort. Så är du nere i den där dalen och då är det bråk, det är skrik, det är liksom man hamnar så fort i det här mörkret. Och inser att det här funkar ju inte.
Nej.
Men sen så blir man ju beroende av att bli sams igen. Och då hamnar man där uppe igen. På den där.
Ja, fast vet du, man hamnar nog inte där uppe. Utan det är nog mer en normal nivå. Som man själv upplever som helt fantastisk.
För att det också är så dåligt. Liksom.
Ja.
Nej, vad intressant.
Den relationen är den mest beroendeframkallande och ganska farlig. Gummisnodsrelationen är mina killar som är kärleksberoende. Det är deras favoriter. De träffar jättegärna en tjej som kanske har någon borderline-problematik där det förekommer våld, att kvinnan slåss med kanske både verbalt men också med tillhyggen och där det är kaos. Och sen de dagar det inte är kaos så är det helt fantastiskt. Och när jag frågar, men vad var det som var så fantastiskt då? Ja, vi bråkar inte.
Ja.
Så att när man har varit så himla otrygg, det är ju också en del i vårat belöningssystem i hjärnan. Att hitta skydd när vi har varit väldigt rädda och otrygga. Att vi får en kraftig belöning. Löjligaste exemplet är när du har varit väldigt, 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 väldigt kissnödig och så fortsätter du att kissa. Det är jätteskönt, eller hur?
Ja, det bästa som finns.
Ja, så väldigt slarvigt förklarat. Det är samma grej. Att har jag varit väldigt, väldigt otrygg, orädd och haft i kaos så blir det så skönt när det inte är det.
Så man vill åt det här jäkla dramat för att känna lättnaden efter det?
Ja, det är ju det sköna man vill åt.
Ja.
Och tänker inte på att det är...
Man tror man behöver dramat för att komma åt det, typ. Är det så där?
Nej, man Nej, tror okay. inte det, men man gör det.
Ah, okay.
Man behöver dramat för att komma åt det.
Mm-hmm.
Fast det förstår man inte själv, utan man bara önskar att... En klassiker är... Vi hade det så himla bra det första halvåret. Jag vill så gärna att det ska vara så igen. Men ni har ju varit ihop i 8 år nu. Så att man kan leva på det där så länge på hur himla bra det var. Och så kan man nöja sig med smuler i relationen lite då och då.
Mm. Varför håller man på så?
Det har nog både med belönings, alltså kemi i huvudet att göra. Men det är ju också en sorts traumarespons när man lever ihop med någon som faktiskt har någon personlighetsstörning eller till och med någon sjukdom. Alltså som ett medberoende är också en traumarespons. Men det här är ju också ett sätt.
Mm.
Hur förhåller jag mig till det här? Jag kanske har barn med den här... personen som mår så här dåligt. Jag kan inte gå härifrån. Jag kan inte lämna mina barn varannan vecka med den här galningen. Jag måste vara kvar. Jag måste lära mig att förhålla mig till det här.
Mm. Och det blir en annan, alltså, så det, och det, allt det här egentligen som vi pratar om nu, det är en form av relationsmissbruk.
Mm, olika former av det.
Mm, just det.
Det kan visa sig på olika sätt.
Finns det fler konkreta exempel på hur ett kärleksberoende skulle kunna se ut?
Ja, det är när det här som jag nämnde förut, när en relation tar slut. Att man inte kan släppa taget, utan man blir helt besatt. Och när det då blir så där så att man, det är ju inget ovanligt att man blir ledsen och att man undrar vad personen har tagit vägen, att man sitter hemma och kanske läser gamla sms. Men när det liksom blir tvångsmässigt av det, då är det ju att det blir kanske stalking på sociala medier eller online, att man går in och tittar hela tiden på hur många nya kompisar har den här personen på Instagram. Är det någon ny kille som har kommit till, eller är det någon ny tjej som har kommit till? Vem är det? Och så går man in och kollar, vem är det? Och så slutar det med att man vet vart den människans farmor har landställe. Eller att man är inne på man kan dra det här så långt som att man är inne på Spotify och kollar om personen har gjort någon ny spellista med hemliga tecken.
Oj.
Där man då, nu så vet jag att han eller hon tänker på mig, för nu har den tagit med den här låten i sin spellista. Och då blir det inte, då blir det...
Det där är ju, låter jättebesatt.
Ja, det blir besatt. Och sen så i värsta fall så kan ju det här också bli kriminellt av det. Att man fortsätter att ringa fast den personen säger, vet du, jag vill inte att du hör av dig mer. Eller att man söker upp personen. Man vet att personen tränar på ett visst gym och så börjar man att hänga där och cruisa runt. Och det är inte bra. Och då man styr ju inte längre då själv.
Nej, nej. Och det låter ju inte heller som att det kan vara särskilt bra för någon inblandads välmående, känns det ju som. Men så himla intressant ändå hur himla olika ett kärleksberoende faktiskt kan yttra sig. Finns det fler exempel?
Ja, det är ju när det eskalerar. När man har hållit på och letat efter en partner och dejtar. Och sen så går det på något vis över till att man börjar använda sex för att kroka en partner. Men när man har inte sex för njutning, utan man har sex för att kroka någon. Att det ökar mina chanser till en relation. Det finns de som kallar det för ett sexberoende. Jag gör inte det, för att jag har träffat kvinnor som har haft jättemånga sexpartners och aldrig fått en orgasm. Utan man använder det för att öka chanserna till en relation. Det där kan också få jätteallvarliga konsekvenser, som vestibulit till exempel.
Som är när man har ont när man har sex?
Ja, livmodermuskeln, den sluter sig. Det går inte.
Mm.
Det tar lång tid att få behandling för det. Och när man väl får behandling så tar det lång tid att tillfriskna från det, eller få det att funka igen.
Ja, för det är väl både psykiskt och fysiskt egentligen?
Ja,
psykiskt
framförallt.
Mm. Mm.
Att man har utsatt sin kropp och sitt underliv för saker den inte vill ha när den inte är redo. Så en kvinnas underliv är som ett paraply. Det är antingen uppfällt eller nerfällt. Och är det nerfällt så är det inte läge. Då kommer gärna alkohol in i bilden också, när man har det här beteendet. Jättevanligt.
För då stänger man av och känner inte.
Nej. Och man blir också modigare. Man kanske förstår att det kommer innebära, jag måste förbereda mig på att gå över vissa sexuella gränser eventuellt.
Mm. Mm. Ja, det finns många exempel, låter det som. Det är ett brett spektrum på det här, den här typen av beroende.
Ja, det är det.
Mm. Eller det kan yttra sig på väldigt många olika sätt helt enkelt.
Ja, sen är det de som också stannar kvar i en relation som inte är bra helt enkelt. Bara generellt inte är bra, där man inte får vara sig själv eller som inte motsvarar mina förväntningar, utan det spelar egentligen ingen roll vem man är ihop med, utan att man har en relation är det som är viktigt.
För att man är så rädd för att vara ensam?
Ja.
Man klarar sig inte själv liksom?
Nej. Mm. Så om man ska göra slut så behöver det finnas någon annan som väntar.
Mm. Man hoppar från ena relationen till den andra i så fall.
Ja. Mm. Och då kan ju till exempel otrohet vara en språngbräda ur en sån relation.
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målis ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det här med en sund relation då. Mm. För om man tänker då, om man vet om, säg att man vet om att man har haft sitt bagage med där man har gått in i väldigt dramatiska, destruktiva relationer där det bara har varit massa kaos och sådär. Och sen tänker man, nu jäklar, nu ska jag ta tag i mitt nya liv här och liksom välja en stabil och härlig person där det blir en lugn relation för en gångs skull.
Mm.
Och då så börjar man ju tänka med hjärnan istället. Och sen går man in i den här relationen där det kanske är lugnt och tryggt och bra egentligen. Men man tröttnar ju direkt då.
Mm.
Varför blir det så?
Först måste man nog reda lite i begrepp. Man måste själv sätta sig ner och fundera över, vet jag vad det är för skillnad på att vara besatt och på att vara kär? Eller vad är det för skillnad mellan spontanitet och lekfullhet och gränslöshet? Eller vad är det för skillnad mellan passion och kaos?
Exakt. Hur vet man det?
Ja, man får sätta sig och nysta lite.
Det är jättesvårt.
Ja. Hos mig så jobbar man med datingplan. Man gör upp en liksom, det är en stor uppgift. Det tar lång tid att jobba med den. Man jobbar med den i säkert ett par månader, kanske tre. Där man går igenom vad man söker och vad man har för varningssignaler både hos sig själv och partnern, och det finns en tidslinje, och den här tidslinjen är, de flesta tycker att den skiter jag i, och alla som har gjort det kommer på att nej, det var en dålig idé, jag borde ha gjort den. Tidslinjen handlar om att det ska gå lite långsamt. Man hörs inte så himla ofta. Helst så smsar man inte alls. Man ringer varandra en eller ett par gånger i veckan. Man träffas en gång i veckan. Inte mer än 120 minuter.
Va?
Ja.
Ja, men det är inte alls det här man får se i romantiska filmer. Och när jag hör om de här fantastiska kärlekshistorierna, det var liksom att det var blixtar och dunder direkt mellan oss. Vi var som två magneter som drog sig varandra. Vi ville inte vara utan varandra en enda sekund. Det är jätteromantiskt.
Mm. Det funkar ju om man har en väl kalibrerad kompass.
Mm.
Men om man är en person som tenderar att välja fel, så kan man liksom inte köra den. Utan man behöver ha tid på sig att hämta hem, checka av. Vänta nu, vad betyder det där? Vadå? Vadå, hon träffar bara sitt barn varannan helg? Det är ju inte så attraktivt. Eller vadå? Sånt där som vi tenderar att bara förhandla bort. Vi hör inte ens såna saker. Och då behöver man lite tid.
Just det, för de här varningssignalerna struntar man ju när man är så där kär.
Ja.
Man tänker bara, det löser sig.
Ja, och man blir så där kär när det blir för intensivt. Så tills man har gjort sin research så ska man hålla lite i handbromsen. Sen när man har gått igenom det och bara känner att det här är en keeper, då kan man lägga ner handbromsen och bli kär.
Då gäller det egentligen att gå på hjärna mer än känsla här, ja. Låter det som.
Yes.
Det är skittråkigt.
Det säger jag jätteofta. Ni får höra att ni ska lyssna på hjärtat och känna efter i magen. Och det ska ni inte alls det. Nu ska vi börja använda huvudet.
Men går du att bli kär då?
Ja, jag ska berätta. Jag har världens finaste. Jag älskar den här historien. Jag har berättat den så många gånger. Men jag hade en person som hade avslutat behandling och ringer mig. Det är ganska vanligt. Och vill bolla lite. Jag har träffat någon. Den här personen har allt som jag bara letar efter. Lite stora öron. Men den har allt.
Ja.
Och det säger liksom inte klick. Nej, okej. Gå på några dejter till. Två till. Ja, okej. Så gjorde hon det och så hörde hon av sig efter ett tag och sa, ja men nu har jag varit på några till och ja, alltså han har ju verkligen allt. Han växer lite. Och vet du, öronen är inte riktigt lika stora längre. Nej. Men jag vet inte om jag känner något. Nej, okej. Och sen så ringde hon efter något halvår och sa till mig, du, jag är kär.
Nej, jag får gåshud.
Och jag kommer på en grej. Jag har aldrig varit kär. Jag har varit besatt. Och då hittar man liksom en annan nivå i en relation där man känner att shit, det här ger energi, det tar inte, det här ger liv, det tar inte. Det här är acceptans, den här människan får mig att känna mig som den bästa versionen av mig själv. Att jag får känna mig smart och snygg och klok och rolig. Bara jag är jag. Jag behöver inte förställa mig. När man hittar det där så har man en relation som liksom kommer växa med åren. De där blixtnedslagen, de brukar man tröttna på. Ofta så bygger de på fysisk attraktion och sexuell attraktion. Och hur kul är det?
Jättekul i början.
Ja, men inte efter ett år.
Nej.
Då vill man ju gärna kunna prata med varandra.
Och då vill man gärna, eller så vill man hitta någon ny som man får samma haj med,
ja,
igen.
Då får man göra det.
Mm.
Men då får man, det är också en grej som jag alltid frågar. Vad är det för partner du letar efter? Vill du ha vill du bara ha en här bekant? Eller vill du ha någon att bilda familj med? Eller vill du bara ha en sambo? Det finns inga rätt eller fel. Oavsett så behöver du veta vad det är du letar efter.
Jo, det är ju oftast inget som man har suttit kanske och funderat på jättemycket. Vad som faktiskt är ens idealrelation.
Nej, att man har ett eget val.
Mm.
Att det här som du sa. Att ja, och sen så tycker man inte det är kul längre och då hittar man någon ny. Ja, då, det kanske är det, då kanske man behöver ha med sig det. Att jag letar inte efter någon att fylla 80 med och åka och köpa leksaker till barnbarnen. Utan jag letar efter jättehärligt sex och jag orkar inte vara ute och leta efter en ny hela tiden.
Mm. Men då de här hållbara relationerna där man blir kär på riktigt och det inte handlar om besatthet.
Mm.
Börjar det alltid så här? Måste man liksom kämpa sig igenom de här fem första dejten och bara, jag vet inte. Är det där man ska vänta sig med sund dejting?
Jag kan säga alltså att göra det, om man vill förenkla det för sig så raderar man Tinder-appen och börjar lyfta blicken. När man är ute i verkliga livet.
Mm.
Det är mycket mer effektivt. För vi får mycket mer information om en människa. I ett sånt. Bara att möta någon vid kyldisken på ICA. Säger 1000 gånger mer. Än en bild på Tinder. Så det bygger väldigt mycket på fysisk attraktion. På Tinder. Inte på så mycket annat. Och man läser. Ja. Men i en datingplan till exempel så är det ju inte bara att han ska ha fina ögon och humor, utan det är värderingar, politiska åsikter, uppväxthistoria. Är det okej om personen har barn sedan tidigare? Ja, det är det, men inga småbarn. Och han måste ha en fin relation med sitt ex. Sådana där. Inte PK.
Mm.
Utan jag skriver själv. Och jag behöver inte dela den med någon om jag inte vill det. Utan det är mitt, vad jag söker. Det är så många som säger, nej men så kan jag ju inte skriva. Jag har ju mått dåligt. Ja, men det är okej om du inte vill att träffa en partner med psykisk ohälsa. Du får skriva det. Eller om du inte vill ha en partner som har, vad vet jag, skilda föräldrar. Du får välja det.
Mm.
Men sen behöver du ta ställning till vad som är förhandlingsbart och vad som inte är förhandlingsbart. Och det behöver man också göra innan man liksom... Det är ju ingen runsten man gör, utan det är ju liksom en liten plan man ska
göra. En liten instruktionsbok låter det som.
Ja, och att jag kan ha med mig det, att jag, det här har jag skrivit, jag har fått det speglat av andra som tyckte att det här var en bra idé.
Och så gäller det bara att hålla ut efter den här personen.
Mm.
Mm.
Och ingen har allt.
Ja, alltså eftersom att vi ändå lever i ett väldigt romantiserat samhälle där det här är så pass vanligt med såna eldiga relationer och sådär. När tycker du att man behöver hjälp för till exempel att man håller på med relationsmissbruk?
Jag tycker man ska söka hjälp även om man inte kan känna igen sig i allt som har med ett relationsmissbruk att göra. Utan att man definierar själv när man känner att det här går inget bra. Det här tycker jag är jobbigt. Så här, sluta kämpa själv. Och kanske läs inte så mycket självhjälpsböcker, för det brukar dra ut på tiden då.
Mm-hmm. Det blir bakslag, eller?
Ja, det brukar bli det. Alltså, det som händer när vi läser en självhjälpsböcker är att vi bara stoppar ner alla våra problem i flyttkartonger och skriver på dem vad det är för något. Vi har inte slängt något. Men jag vet vad som ligger i där.
Mm. Men det är väl alltid ett första steg i alla fall? Insikten?
Ja, fast... Ja, om det är så att det finns en följd på det och att inte insikten är lösningen. Nu vet jag.
Man ser vad man håller på med, men ja. det blir inte mer än så.
Nej, nu ser jag vad jag gör.
Jag är läkt nu, för jag har förstått vad jag håller på med.
Ja.
Ja.
Det gör ofta att det drar ut på tiden, för att det funkar inte så. Vissa problem funkar så, till exempel om man, ja, vad vet jag, ska bygga ihop en IKEA-möbel eller andra problem. Men så här svårläkta anknytningssår, den är knepig att
läsa. Det behöver man gräva i djupare på ett professionellt plan. Liksom.
Ja, för ofta när man jobbar med de sakerna så måste man bli så liten. Ska jag jobba med saker som hände när jag var en liten plutt, så behöver jag ha med mig någon vuxen som håller mig lite i handen när jag gör det. Och då är det bra att få professionell hjälp med det.
Det är egentligen det enda sättet att läka sig själv på till grunden.
Nej, det är det säkert inte. Men det är ett väldigt effektivt sätt om man vill spara lite tid.
Mm. Men är det verkligen så då att efter en sån här behandling kan sökandet efter den här kicken försvinna, till exempel ett kärlsberoende eller alkohol eller vad fasen det nu är? Att kan man liksom acceptera att ja, men livet blir nog lite mer plant nu? Det blir inte de här topparna och dalarna. Blir det inte väldigt tråkigt?
Alltså kicken när man känner att... man efter 17 år fortfarande känner att jävlar vad snygg han är, eller wow vad härligt vi har det när vi bara är inne på ICA. Det slår allt. Det gör det.
Mm.
Det är också en kick.
Mm.
När man har lyckats med någonting. När man får ihop det. När man klarar... sig igenom konflikter eller kriser eller sorger, eller om man är ett team, eller när man kan dela både framgång och motgång.
Mm.
Mm. Ja, det är också en kick.
Så man hittar i princip andra typer av kickar, kan man säga. Väl värt att kämpa för, låter det som.
Ja, det är, jag slår ett slag för långa relationer.
Jag hade blivit jätteförvånad om du sa att du inte gjort det. Fortsätt med det destruktiva.
Nej, men man måste ta hand om det, och det är också en kick när man vårdar. Jag brukar köta om att det finns tre grejer man behöver ha i en relation. Hos en partner. Man behöver givetvis vara en likadan människa själv. Men det är att personen i fråga har en förmåga att kunna inventera sig själv och se sina tillkortakommanden och också kunna säga förlåt.
Det är så svårt.
Ja. Ja. Nummer två är att personen har en vilja att växa. Att man är nyfiken på utveckling. Att man kan uppmärksamma och säga, älskling, det är skräp här. Jag tror vi skulle behöva gå till en terapeut. Eller vad det nu är. Jag är inte nöjd med vårat sexliv. Eller det är något som inte är bra. Och så nummer tre, den har jag redan sagt. Att personen får mig att känna mig som den bästa versionen av mig själv.
Mm.
De tre är liksom grundfundament i en relation. På det kan man bygga tillit, trygghet, omsorg, omvårdnad. De är så himla viktiga, de där tre.
Mm.
Och när det finns och man känner det, det är också kick.
Mm. Så livet blir inte tråkigt för att man slutar upp med dåliga beroenden och beteenden?
Nej. Jag har också en jättedålig bild. Det är, om du har varit ute och klubbat på E i 48 timmar så är det roligt.
Ja.
Om du går tillbaka till samma klubb och tänker att du ska klubba i 48 timmar utan E så kommer det inte bli lika roligt. Gå inte till den klubben då.
Gör något helt annat istället.
Ja.
Ja, välvalda ord som får avsluta det här idag. Tycker jag.
Från vishetens källa.
Agnes Novak, det har varit helt fantastiskt att ha dig här i Don't Whine About It.
Tack snälla för att du frågade om jag ville vara med.
Ja, tusen tack för att du kom. Ja, stort tack för att du har lyssnat på Don't Whine About It. Och så vill jag också säga att om du misstänker att du eller någon som du känner har problem med alkohol så får du jättegärna höra av dig till mig på poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hjälper jag dig vidare därifrån. Tack och hej!
Podplay, en del av Power Media.
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målis ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.